Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ska jag börja eller ska du börja?
Nej, men kör Jonas, så ja, hakar jag på.
Vi har ju en vignett. Ska vi lyssna på den bara för att komma in i feelingen?
Ja. Designfält över hela.
Det är fan sant, det har inte jag tänkt på. Det låter verkligen som Seinfeld.
Kramer och... Newman.
Är den lite tam kanske? Borde vi byta den så småningom?
Eller? Jag vet inte.
Vi pratade om man skulle göra den här... Dinosaurietåg!
Just det.
Friluftspodd! Oklart, vi kör den en gång till och så drar vi igång det här istället, ja, så får vi se. Ja, men vi kör på den här vignetten tills vidare. Välkomna ska ni vara till det här premiäravsnittet. Den här tjuvstarten får vi nästan säga av Friidrottspodden. Ni som möjligen känner igen namnet Friidrottspodden, ni tänker helt rätt. Därför att den här podden har funnits tidigare i lite annan regi. Men när vi, Hägge, skulle starta en Friidrottspodd så tänkte vi att vad ska den heta? Och vi lurade lite hit och dit på olika namn och så kom vi på att Friidrottspodden är ändå det givna namnet, eller hur?
Ja, men vi hade ju uppe både övertramp och tjuvstart och ansats och ännu konstigare förslag. Men det enkla svaret och det bästa vi kom fram till är ju faktiskt Friidrottspodden, för det är ju vad det handlar om det här.
Mm. Så vi gjorde så att vi hörde av oss till dem som faktiskt drev Friidrottspodden tidigare. Det var Felix Siljebäck Larsen och Rickard Andersson och frågade om inte, eftersom de inte hade gjort avsnitt på flera år, om inte vi kunde få stjäla namnet Friidrottspodden. Och då var de så snälla så att vi fick det. Tack så jättemycket till Felix och Myggan, som ju fortfarande har avsnitten kvar för den som vill gå in och lyssna på dem. Men nu är det vi som rattar Friidrottspodden framöver. Kul! Och jag sa Hägge, vi, det är alltså jag, Jonas Karlsson, och du, Peter Häggström Lindekrans. Du har fan skaffat dig världens längsta namn.
Ja, men jag gjorde det. Men jag tog faktiskt bort mitt andra namn i samma veva som var Erik. Kändes som att när man ska fylla i den här lilla, vad är det, formuläret man ska in i USA till exempel, så får det inte plats med 48 bokstäver. Så att jag var tvungen att ta bort något, men jag lade till något samtidigt.
Ja, det där är ju ett gissel alltså. Jag heter ju Jonas då, men jag heter ju Ulf Jonas Ulrik. Jag heter ju inte Jonas först, vilket ställer till det varenda gång jag ska in i USA, eftersom det står Jonas Karlsson på flygbiljetterna, men i passet så står det Ulf Karlsson, alltså på visumet då, eftersom jag heter det först. De struntar ju att jag mitt... skitsamma. Man borde ha ett namn, det är vad jag tycker.
Det är en annan podd, den här passkontrollspodden.
Namnpodden. Och nu var det så att jag fick ju barn här för 6 veckor sedan, och han fick ju 3 namn också då, men han heter ju Gusten först i alla fall.
Vad blev de andra?
Gusten Carl Hugo.
Så där, ja.
Hellstrand. Han har sin frus. Nej, min frus efternamn.
Grattis.
Han har inte gift sig igen, Gusten. Det kommer kanske
Gusten blir kanske en gäst lite längre fram.
Det får dröja möjligen till sommaren eller någonting sånt. Vilka är vi då? Ja, men några av er som har följt friidrotten länge känner väl kanske igen både namn och röster. Peter Häggström Lindekrans, gammal längdhoppare.
Ja, för detta, gammal. Ja. Jag är ganska gammal nu med också, 44 år, ja. 27 januari på måndag.
Ja, är det så? Grattis, ja, i förskott.
Tack. Jag ser väldigt mycket fram emot detta. Nej, men det stämmer. Vi är ju gamla friidrottare och älskar ju friidrott faktiskt. Du och jag känner varandra väl och nördar loss på friidrott. Så varför inte göra det i en podd? Själv är jag gammal längdhoppare, hoppat 8.07 en gång i tiden och... sprungit 10.30 på 100 meter och tävlat i landslaget ett antal år och jobbat som expert och jobbar som expert framförallt tv. Så att friidrott ligger ju väldigt varmt om hjärtat och vad ska jag säga mer? Jag är uppvuxen i Västergötlands pärla, Borås.
Ja, där det alltid regnar.
Ja, det gör faktiskt det. Det står mellan Borås och Torup i Halland varje år. Första platsen, Karlstad lite mer sol tror jag som du kommer från.
Ja.
Och bor numera i Stockholm, driver ett annat företag som heter Ymer Track Club, som är ett klädmärke. Och ja, men det är mycket friidrott, idrott och ja, det är kommunikation också såklart.
Ja, har ju fått mycket uppmärksamhet på senare år också som kommunikatör, blivit belönad som sådan och ja, även som lite producent inom tv. Jag har gjort lite vad kallar vi regnbågshjältar egentligen?
Ingen aning. Det är någon form av hybrid mellan sport och samhällsprogram, tror jag.
Ja, just det.
Ja. Så att, ja, men det var fantastiskt häftigt för att göra regnbågshjältar. Och, ja, men vem är du, Jonas Karlsson? Förutom att du heter Ulf och Ulrik också. Ja, det hade inte jag någon om.
Redan där kan man ju fastna en stund. men jag är ju journalist. Jag har jobbat med friidrott som sportjournalist i 20-25 år. Så där, jag började på SVT 99, var på mitt första friidrottsmästerskap, första stora för tv i Sydney 2000, när du var med och hoppa.
Då möttes vi
i den mixade zonen,
ja, jajamän,
den ena gladare än den andra. Men sen har jag hängt i med friidrotten, jag har varit på 9 friidrotts-VM, en jävla massa inomhusmästerskap, jag tror jag har varit på nästan alla sommar-OS sen dess. Faktiskt. Och jobbat med friidrott mestadels och sådär. Och ska ju jobba med friidrott även framöver inom Discoverys regi då. OS i Tokyo i sommar. Jag ska dock inte åka dit, utan jag ska vara programledare hemifrån. Men ska ju naturligtvis följa friidrotten med ett särskilt öga, eftersom jag gillar den idrotten lite extra.
Ja, vi har ju kommenterat ihop faktiskt.
Ja, det har vi gjort.
Mycket. Vi har gjort mästerskap och olika GP-tävlingar och finkamper och allt möjligt. Så att vi får se om det blir samma tugg här i podden. Det hoppas ju jag i alla fall.
Jag satt och faktiskt och tänkte på det i morse, Hegge, att vi var ju liksom, vi var runt rätt mycket. Vi var i Japan, vi var i Kina, vi var i Österrike, Kreta var vi någon gång och kommenterade. Vi var i, det här är min favorit, vi var i Istanbul.
Ja, just det.
Kommer du ihåg när vi var i Istanbul?
Det glömmer jag ju aldrig. Och jag kan tänka mig att de som tävlar i den Europacupen som det var då i Istanbul 2008, om jag inte minns fel.
Stämmer.
De glömmer heller inte det någonsin. För nej, det var, bland annat vet jag att Carolina Klüft fick det ett resultat som inte var 6,70 någonting, utan det var avrundat, ja, till 6,7.
Ja.
Så det minns jag i synnerhet, plus massa annat konstigt patat.
Ja, jag minns den här längdtävlingen var härlig, för det var även då det var inte Klüft som hoppade, tror jag, men det var någon annan som hoppade godkänt, alltså kanske bommade planka med en decimeter under tramp då, hoppade och gick ur och så krattade de igen.
Just det.
Och hon protesterade då, vad håller ni på med, vad är det som händer så här? Ja, men det var ju kortare, du har ju hoppat längre tidigare. Så.
Jag har faktiskt varit med i USA en gång vid en längdloppstävling, att de bestämde sig innan tävlingen att nej, men vi mäter inga hopp under 7 meter. Det var det ganska många som var med i den tävlingen som låg runt 7 meter. Så några fick inte ett enda resultat uppmätt. De hade dratt en linje. Bara, nej, men det där skippar vi, det är för kort.
Det låter ju som någonting för IAF nu när de vill korta ner formaten för Diamond League så jäkla hårt. Då skulle de kunna börja med något. Man skulle inte bli förvånad om de införde någon sån regel.
Nej, och jag är en av dem som är faktiskt ganska positiv till att man kan göra den typen av förändringar. För att friidrotten är otroligt så här konservativ och traditionsrik, att man kan göra förändringar, men i ärlighet nästan vissa av de förändringar som har testats har inte varit så här super genomtänkta.
Nej, det där är faktiskt ett ämne för en podd längre fram, där vi ska prata om liksom hur man har försökt att förändra friidrotten, inte minst då med förevändningar att tv vill ha det på ett visst sätt och sådär, men det kan vi ta längre fram, för där jag har sjukt många synpunkter.
Ja.
Där. Jag hade väldigt många synpunkter, kommer jag ihåg också, på den där tv-sändningen i Istanbul, därför att det kan ha varit världshistoriens sämst producerade tv-sändningar. De följde ju på 400 meter följde de med en löpare i närbild hela varvet.
Mm.
Så de zoomade aldrig ut, som man såg, och den kom in på fjärde eller femte plats i mål då, så tittarna hemma fick ju aldrig se vem som vann. Sen minns jag också att Hanna Mia Persson hoppade stav, jag vet inte, jag hittar på lite höjden nu, men jag säger att hon tog 3,90 eller 4 meter och sen höjde de till 4,20 eller någonting sånt, eller 4,10. Och så tog hon igen och jublade och det var liksom rätt okej resultat för henne då. Och så gick de fram och så sa de till henne att vi glömde höja ribban. Så att du får hoppa om.
Det kommer inte jag ihåg.
Jag tror det var Hanna Mia Persson. Vi får väl kolla med henne.
Som är, by the way, väldigt duktig gymnastik fortfarande, såg jag.
Ja, det.
På ett Instagram klipp hur hon körde barr på en nivå som man tänker wow.
Jaha.
Så hon kanske gör en comeback, vem vet, i stavhopp.
Tävlar hon i gymnastik sådär?
Nej, det tror jag inte. Hon har ju varit duktig i gymnastik.
Ja, jo, men det vet jag.
Som även Många okay, ja. Före detta friidrottare.
Konkurrensen är hård kan man ju säga. Bengtsson har ju hoppat högt redan i världstvåa. Hittills i år. Meijer gör comeback nu i helgen som kommer. Möjligen helgen som har varit när det här poddinslaget kommer ut. Det vet vi inte. Precis, och så har ju Lisa Gunnarsson hoppat 4.50 redan också. På
ja, men det är en grym start. Så Stavhopp konkurrerar ju lite som årets svensk gren kanske med längdhopp, kan man säga så. Och diskus. Eller vad tror du?
Ja, Angelica kan ju få pris på idrottsskalan på måndag. Årets prestation, jag antar att det då är liksom, jag har inte läst på, men det är väl att de knäckte staven i VM, hade ett försök kvar, lånade en stav och satte svensk rekord, var det så?
Ja, den glömmer man ju aldrig. Nej. Det var nog för mig definitivt årets höjdpunkt.
Ja, det var jävligt oväntat, tror jag.
Ja, jag tänkte kanske det är en på miljonen att hon tar svensk rekord i det här hoppet och så gör hon det. Jag tror att den incidenten kan göra henne till en hoppare som tar faktiskt en medalj på OS för att förflytta sig mentalt på det sättet.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Genom att bara överleva och sen ta svensk rekord. Det gör ganska mycket för ens självförtroende. Så att jag tror att hon ska vara tacksam för den incidenten framåt.
Ja, det var häftigt. Vi kan väl säga det, Peter, att det här är vårt första... Vårt första poddavsnitt. Och vi ser det som en liten tjuvstart, en liten prolog, därför att vi behövde ha några dagar på oss att komma upp på iTunes. Så därför skulle vi egentligen vilja snacka mycket inför helgen när Montler gör inomhusdebut och när Meijer hoppar som sagt och Henrik Larsson ska springa 60 meter i Karlstad och sådär. Men eftersom det här kommer komma ut efter helgen så är det ganska meningslöst att göra det, eftersom alla våra spekulationer förmodligen kommer vara helt fel.
Kanske.
Så vi pratar lite allmänt den här gången om vad det här är och vad vi kommer att vilja göra. Och vad kommer vi vilja göra egentligen?
Ja, men vi älskar ju friidrott och analysen är ju en stor del, tycker jag. Man vill snacka upp tävlingar, idrottare, mästerskap etc. Man vill också analysera efterhand, kanske göra lite de annorlunda analyserna skulle jag vilja att vi får till. Gästerna, prestationerna. Älskar man friidrott som vi gör så finns det mycket att prata om. Och det ska vi såklart göra. Och vi ska ha riktigt spännande gäster också. Och gärna lite förslag från lyssnarna, tycker jag.
Ja, men det tänker jag, det kan vi väl ta med en gång. Därför att den här podden är, alltså det är nästan en förutsättning att den bygger på interaktivitet. För jag tycker jag det är kul att stå och surra friidrott med dig, men det skulle jag inte behöva en podd för att göra. Det kan vi göra ändå.
Det gör vi ändå igen.
Ja, utan det här bygger ju på att vi gör det här för en lyssnarskara. Så hör av er till oss. Det är väldigt enkelt att hitta oss. Vi håller på nu och lägger upp våra sociala konton. På Instagram heter vi Friidrottspodden. Vi har tagit över det Instagram-kontot som var ifrån Myggan och Felix. Tack igen. Så vi hade några följare från början. Vi heter Friidrottspodden på Facebook. Vi heter Friidrottspodd på Twitter. Friidrottspodden var för långt. Man får inte ha så långt namn. Och så finns vi ju på med en ordinarie hemsida också, friidrottspodden.com, där ni hittar alla kontaktuppgifterna också. Så bomba oss med vilka gäster ni vill ha, vilka ämnen vi ska ta upp, vilka vi ska prata om eller med, eller rubbet helt enkelt.
Jag var med i diskussionen, tänker jag också, för vi kommer ju diskutera olika fenomen och händelser och rekord och allt vad det är, och vi vill höra vad ni tycker såklart. Vi lyssnar så mycket på varandra, så att det är jätteroligt att höra andras åsikter också, för det är klart, ibland har vi rätt och ibland har vi fel, så är det.
Ja, precis. Men och det är så här, vill ni inte att vi outar er med namn och sådär, så hör av er ändå. Liksom. Ge oss lite uppslag så kan vi surra om det ändå. Vi behöver inte tala om alltid om ni inte vill vilka det är som hör av sig. Så mata oss med info och idéer och tips och
gärna lite skvaller också.
Ja,
det är alltid roligt.
Jag älskar skvaller.
Skvallra lite.
Men du, Jonas, det här är ju en premiär då. Och jag tänker så här lite grann, vad relaterar du till när du hör ordet premiär?
Nerver. Jag är inte minst nervös för den här podden och så, men jag tänker så här, relaterat till mitt yrke inom, som tv-kommentator, så har jag gjort några, kastats in i vissa sammanhang. När du nämnde premiär, så det första jag kom att tänka på var OS i Sydney faktiskt. Jag var ju där som friidrottsreporter i första hand, och det var jag inte smack nervös för heller. Men jag var ju även dit sen som bågskyttekommentator. Det är ju inte min sport, om jag säger så. Och så hade jag sån tur, så att Sverige var ganska mediokra i bågskytte, så jag slapp kommentera någonting viktigt i bågskytte. Men en dag när jag har en ledig förmiddag så ringer telefonen, och det är Kjell Andersson som var teamleader där, som sa så här: du, vi har en svensk som har gått i final i skytte, och du är ju bågskyttekommentator, så du får ta det. Och jag kan ju ingenting om skytte, noll, alltså, absolut ingenting. Men jag tänker så här, men fine, jag har ju liksom till imorgon att läsa på. Så jag säger, ja, men det är klart jag tar det liksom så här. Bra, släng dig i en taxi, finalen om 10 minuter. Typ, det kanske var en timme. Yeah. Men alltså jag hade noll tid att läsa på. Så jag fick min premiär som skyttekommentator, jag fick en startlista i handen. Jag visste liksom att det är liggande gevär. Jag läste på snabbt att avståndet är 50 meter. Så jag säger, hej, välkommen till finalen i OS i liggande gevär. Avståndet är 50 meter, maxpoängen är 10,0. Och så börjar det, bang! 10,7. Och jag liksom så här, ja, jag
du
ledsen,
tänkte på det gymnastik kanske. Det är ju 10,0 eller var 10,0.
Det verkar vara något strul med grafiken här, men tävlingen fortsätter ändå, så här liksom, bam, 10,8. Och det visar sig då att maxpoängen är 10,9 liggande i värld. Jag hade ingen aning om det. Man kan ju skjuta bättre än 10,0, för de är så jävla bra. Ja. De skjuter liksom, skjuter man i mitten av mitten, så får man mer än 10,0. Och det där pågår i hela finalen då, tills Jonas Edman av alla sträcker upp handen och har vunnit ett olympiskt guld.
Förstod du det?
Nej,
då,
att då fattade jag att han hade vunnit. Men sen, det fina då var att det här var ju, om jag minns rätt, då, mitt i natten. Så att det var ju väldigt få som tittade hemma. Så till morgoninslaget så hade jag kommenterat om stora delar av finalen. Och då blev det istället ett av de bättre referaten av en svensk OS-final i skytte någonsin.
Får man reda på fulgreppen också?
Ja, men det var kulisserna. Ja, men och det här var ju före sociala medier och allting sånt. Tack och lov. Mm. Så jag kom väl undan, inte med heden i behåll, men jag kom undan utan att halshuggas i alla fall. Men det var inte vackert någonstans.
För det är ju så att folk bryr sig om sport. Och ja. Det är viktigt liksom på detaljnivå. Jag vet ju om man har sagt, kommenterat någonting, om man råkar säga fel på en hundradel bara eller någonting. Folk blir ibland nästan helt galna. Ja. Det är också det häftiga med detta, att vi älskar detta och vi bryr oss, och det är viktigt med resultaten, att det är exakt. Inom
jo, och språket liksom. Också ska man komma ihåg. Ofta, de hör ju av sig, framförallt när man jobbar med tv, och det vet ju du också, att, och de heter ju inte sällan Lars-Erik eller Lars-Åke och sådana saker, de som hör av sig och är arga över språkliga dialektala saker och sådär. Usch, man kan få otroligt långa och ganska otrevliga mejl ibland, men de vill väl, tänker jag någonstans, och de det är viktigt. Det är viktigt.
Det är viktigt.
För många med sport. Så att vi kämpar på. Jag har svurit redan några gånger, har jag tänkt på.
Ja.
Jag ska försöka skärpa mig med det. Och jag gör ju inte det i tv, men jag gör det när jag pratar så här. Jag vet inte varför.
Jag kan tycka att man kan försöka byta ut vissa av de här vanligaste svordomarna. Jag gillar ju så här, Kyss Karlsson! Eller Göta Petter! Den typen känns inte lika aggressivt. Så ska vi försöka komma överens om det, Jonas? Att vi håller oss till ett mer 50-tals svordomsspektrum.
Ja. Hade du tänkt på det där just anpassat för mig? Det var Göta Petter, det är min gamla klubb, Göta, och Kyss Karlsson. Det är just...
Nej, faktiskt inte det. Det kanske är din
Göta steg. Karlsson kan du skrika.
Göta Karlsson! Ja. Vad bra
ja.
Det var.
Ja.
Där har vi det.
Där har vi det. Själv då? Om jag säger premiär.
Premiär, tänker jag. Jag relaterar faktiskt ganska snabbt till friidrott. När man själv tävlar. Första tävlingen för säsongen. Det som många går in i nu kanske. Att man har massa förväntningar, man vet kanske inte riktigt var man står. Det kan bli hur bra som helst, det kan bli dåligt.
Men vet man inte det lite grann ändå? Alltså nu, jag tänker så här, det är många som är nere i Sydafrika nu på läger och de ska dra igång inom tävlingssäsongen om en vecka eller två kanske. Vet de inte ungefär?
Jo, men på ett ungefär, men det är ändå en viss skillnad att göra någonting på en träning till att göra det på tävling. Det kommer läggs på någonting som... ska bli bättre såklart när man går in i tävlingssammanhanget, att du måste sätta den där, jag menar ta längdhopp som jag håller på med, att du kan ju vara jättebra i formen, gör du 3 tramp första 3 omgångarna, då kan ju tankarna ganska snabbt komma och helt plötsligt så står du där och hoppat betydligt sämre än vad din form egentligen är, vilket ju sätter igång massa tankar och sen. Så att premiär är ju kopplat till nervositet, förväntningar, för det mesta roligt ändå.
En som har hoppat riktigt bra, om vi pratar om premiärer, och som är tillbaka efter lång skadeuppehåll, är ju Kadi Sagnia. Som, det ska uttalas Sagnia har jag lärt mig.
Jaha, jag tänkte Sagnia.
Ja, precis. Jag tror att hon själv sa någon gång att det ska rimma på Sangria.
Ja, okej.
Okay. Det är min minnesregel, jag hoppas att den är rätt.
Men, men hon heter Sagnia, inte Sangria.
Nej, nej, det tror jag inte. Sagnia är väl det. Vad hoppade hon 6,67, va? Var det så?
Ja, det var ju en superstark start och väldigt speciellt då när man varit frånvarande så pass länge på grund av skada som Kadi har varit. Jag kan bara tänka mig sitta hemma och
se till det.
Se till det, göra så bra resultat. Och de två möttes ju här nu också. Det var ju med klar favör för Kadi som gjorde en jättestark debut och tekniskt, snabbhetsmässigt, allting satt ju redan första tävlingen, så att det här har man ju verkligen höga förväntningar.
Ja, vad hade till det? 6,25 eller någonting sånt, va?
Ja, sen
klart slagen.
Ja, klart slagen och jag tycker ändå det jag har sett och hört kring Tilde, att hon är absolut på rätt väg, så att det kan också vara tillfälligt eller tidigt på säsongen, hon kanske är rejält nedtränad, så man ska väl inte dra allt för stora växlar på det, men Kadi var ju ett utropstecken, helt klart.
Jag backade lite och kollade statistiken där på Kadi. Det här är ju hennes bästa inomhussäsongsöppning någonsin. Nu har hon inte gjort alla inomhussäsonger på senare år, men i fjol då, 2019, då hoppade hon 6,64. Det blev enda tävlingen hon gjorde i längd då, tyvärr, under 2019. Sen 2017 hoppade hon inte inomhus, men 2016 hoppade hon 6,61. Sen hoppade hon ju, var det 2018 som var hennes bästa år? Hon har ju sina 2 längsta hopp i karriären ifrån inomhustävlingar. Faktiskt då, med 6,85 hade hon väl på SM i Gävle 2018. Och sen veckan efter smällde hon ju till med 6,92. Och nu inledde hon ju faktiskt bättre än vad hon gjorde den säsongen. Den guldvintern för henne som var så grymt bra. Så det blir otroligt spännande att se henne nu de kommande veckorna framöver. Om hon kan bygga vidare ifrån det där.
Ja, hon är ju tydlig med att det som är hennes målsättning, det är ju att ta en OS-medalj. Så att hon sticker ut hakan och uppenbarligen vet hon att hon är i bra form. Och rent fysiskt och tekniskt och sådär så är hon ju där. Det gäller att klara av det mentalt, tycker jag. För att kliva upp och tävla på nivå, du måste upp mot 7 meter. Det är inget snack om saker, det måste ske i OS-finalen. Det är liksom no question about it. Så att det tror jag är den största utmaningen, att verkligen se sig själv som en OS-medaljör och kunna ta det mentala steget också. För jag tror fysiskt, jag menar vad hon har visat snabbhetsmässigt och när hon sprungit häck och sådär, även som hoppar, att hon har en nivå som ska vara där upp mot, men att verkligen göra det är en helt annan sak.
Men av det du har sett av henne hittills då i de stora sammanhangen, har hon haft problem att få ut det hon har i kroppen, tycker du, eller?
Nej, men jag tycker att hon har gjort bra, men hon har ju inte gjort det här liksom exceptionella. Om man tänker så här, Mondo Duplantis i EM-final går upp på 6,05, liksom den där sista lilla steget, det har jag inte sett än, och det är det vad jag tror kommer krävas av Kadi om hon ska ta en OS-medalj. Hon måste upp och få ut max 100%, men då kan hon absolut vara en OS-medaljör.
Hon ska börja med att kvala till OS.
Ja, precis.
Det är tufft, det är 6,85, va, tror jag.
Ja, det är tuffa kval igen.
Så ja, jämför man med VM till Doha i fjol så är det ju skarpare gränser i, jag tror faktiskt i stort sett alla grenar. Det är ju supertufft.
Ja, det är stenhårt, och det kan ju också vara risken under ett OS-år, för vi har vissa som, när vi pratar om Kadi, hon skulle kunna ta en medalj, men det finns som ett litet stressmoment att man faktiskt till och med behöver kvala och kan få kämpa ganska hårt för det. Då är det ju lättare inomhus där vi vet att förutsättningarna är likadana och sådär. Men låt säga att du går ut i juni och så får du första 3 tävlingar i regn och motvind. Då kan det bli riktigt, riktigt jobbigt för några stycken. Så att därför är det bra, tror jag, för en sån som Kadi att hon faktiskt visar att hon är uppe på de längderna redan under inomhussäsongen.
Men det här att hon har sina 2 längsta hopp i karriären från inomhustävlingar, det är ju lite konstigt egentligen, kan man tycka. För du borde ju vara gynnad av en medvind och ha jättebra förhållanden och värme och sådär utomhus. Varför är det så, tror du? Är det tillfälligheter eller?
Ja, vissa har ju svårare att bemästra vinden. För det är ju liksom ett moment i, inte bara längdhopp, i många, många grenar. Vissa är skickliga på det, kan känna av hur det blåser väldigt bra så där och anpassa sig efter det. Du slipper hela den grejen inomhus. Så det gör ju att det egentligen är enklare. Och det kanske man kan se till exempel i stavhopp som är väldigt vindkänsligt. Att där är ju faktiskt världsrekordet och det man har presterat inomhus bättre än ute.
Om du blickar framåt, eller vi kan...
Du är ju gammal stavhoppare, Jonas.
Nej,
Jo, nu ska vi lyfta fram din stavhoppskarriär, tycker jag.
Tycker du att den är värd att lyftas fram?
Börja, vad har du för liksom, pers i stav?
Jag tror att jag vet att... Nej, så här. Det här med resultat och åldrar och personliga rekord när man inte kommer ihåg, så är jag så otroligt rädd för att börja skarva. För att det är hur lätt som helst att kolla upp det. Jag är lika gammal som Patrik Kristiansson.
Mm. Klyft numera,
precis. Och han, om jag inte minns fel, han hoppade ju nästan en meter högre än vad jag gjorde. Ja, jag törs faktiskt inte...
Men det kan vara onödigt att öppna upp för alla de arga mejlen och säga det. Men,
ja.
Men jag tänker, apropå stavhopp...
Men så här, det jag kan berätta om min stavhoppskarriär var att jag var ju på tok för långsam och alldeles för feg för att hoppa stav. Jag ville väldigt gärna hoppa stav, men jag är ju alltså sjukligt långsam. Och det är ju en dålig egenskap när man ska hoppa stav. Kombinera det med lite feghet så blir det ju inte optimalt. Liksom.
Hur fastnar du för stav överhuvudtaget?
Nej, men det är roligt. Alltså, du flyger ändå 3 meter upp i luften. Det är ju ganska fräckt. Liksom, sådär. Och när man var ung så... Alltså, jag var ju bra. Jag tror jag vann Svealandsmästerskapen i stav och sådär, när jag var 13-14. Någonting sånt. Ja, kanske inomhus. Jag minns ju inte det här. Sen började jag kasta slägga för att jag var så exceptionellt långsam. Och det var ju bättre, för det var ju konkurrensen sämre. Och då kunde jag det bli lite...
Det är en underbar kombo, Jonas. Alltså, slägga och stav. Finns det någon annan som gjort det?
Jag hade ju en förebild i Karlstad som var några år äldre och gick friidrottsgymnasiet, som heter Stig-Börje Asplund från Torsby, som kombinerade ganska framgångsrik stav och släggkastning. Jag tror han var typ så här, Sverigetopp i bägge grenarna också. Otroligt unik kombination, måste man säga.
Verkligen, och han var lite idol för dig nästan.
Nej, det skulle jag inte säga. Han var väldigt trevlig och snäll, men han visade ändå att det här är möjligt när man är ung att göra. Mm. Så där. Sen slutade jag med friidrott tävla när jag var ganska ung. Av medicinska skäl, kan vi väl säga.
Underbart.
så var det med det. Men vad har du hoppat i stav då?
Jag hoppar 3:10. Och det var lite konstigt, för att jag är ju gammal gymnast från början. Så att,
det är ju inte jag, ska jag skjuta in där, apropå
saker
jag saknade som stavhoppare.
Alltså, många kommer ju från gymnastiken, så att jag vet Pekka Dalhöj, den legendariska stavhoppstränaren, han var på mig hela tiden att jag skulle hoppa stav.
Du är väldigt kort för att stavhoppare i så fall.
Ja, möjligtvis det då. Så att, men jag kan ändå hoppa hyfsat snabb och gammal gymnast. Men jag fastnar inte för stav. Däremot så tycker jag ju stav är sjukt häftigt, och kanske i synnerhet nu då när vi har en inte bara en världsstjärna, utan vi har flera. Så att vi har ju några stycken. Så att stavhopp, tänker jag, så här, det är ju en gren vi verkligen kommer kolla extra på det här året. Eller vad tror du?
Ja, men verkligen. Och jag håller helt med dig. Så här, när man ser friidrott på plats och gärna så nära man kan komma, om man står som funktionär eller någonting sådär, då skulle jag nog säga att stavhopp är kanske den häftigaste grenen att se när de hoppar riktigt högt. Kanske tillsammans med någon sån här 800 eller 1500 meter som går, alltså de springer så sjukt fort. Det är häftigt att se, för man får liksom så här, wow, det handlar om något, alltså, längd upp i all ära, Peter, men det är inte riktigt samma visuella grej, tycker jag. Håller du med mig, eller? Däremot om man stegar upp 8 meter och 95 centimeter
på gatan,
då hajar man vad det handlar om, tänker jag.
Jo, men jag tycker nog att de flesta friidrottsgrenar är galet häftiga att se på plats. Personligen kan jag ju längta tillbaka nästan mer till sprint än längdhopp. Längdhopp är väldigt så här koncentrerat, och det är ju alla grenar såklart, men sprint är som en form av liksom så här Formel 1-tävling nästan, att man bara trycker och kör liksom.
Ja, men precis, men rent visuellt är det inte så stor skillnad på 9:50 och 10 blankt liksom, tänker jag.
Nej, det är sant.
När man står bredvid.
Det är sant.
Men en jävla skillnad på 6:05 i stav och 5:50.
Ja. Det har du helt rätt i.
Så ur den visuella aspekten, så där. Sen vad som är mest imponerande, det är en annan grej. Liksom.
Ja, det är ett eget poddavsnitt som kan, kan engagera rätt många.
De bästa världsrekorden eller någonting.
Oj, oj, oj. Absolut.
Ja, du ser. Vi har åtminstone 2 poddavsnitt klara redan. Och ni har ännu inte hört av er.
Ja, men det bygger ju på det och resultaten och även rekorden. Och det är också kanske friidrottens gissel lite grann, att man hela tiden ska jämföras med detta. Det, jag får ju ofta den frågan, om man säger att man hoppat längre, vad är världsrekordet? Och jag har hoppat 807 i 895, då så här, stackar nästan huvudet på sne. Så. Och det är ju som att jämföra...
Tycker de synd om det då? Eller?
Ja, men lite stackars korta boråsare liksom, att hållit på med detta. Men samtidigt så är ju det som sporten bygger på. Så att, det går inte att komma ifrån det. Att det är häftigt med rekord.
Sen tycker jag kanske att det många gånger är för stort fokus på rekorden. Man borde komma tillbaka mer till en kamp kvinna mot kvinna och man mot man. Och att galorna borde fokusera mer på dueller än på att försöka slå rekord hela tiden. Och det tror jag friidrotten skulle må bra av ur många hänseenden.
Jo, men det tror jag också. En dröm som jag har haft länge och som jag skulle vilja se i en tävlingsform, det är ju som sprint i skidor, fast löpning. En liten slinga, det är några minuter mellan varje lopp, folk slås ut, där man liksom kanske släpper lite grann det här med klockan och rekorden, det är olika banor varje gång. Det tror jag skulle vara en jättehäftig sport att följa. Funkar det inom skidor så skulle det funka inom löpning.
Mm. Intervallträning kallas det nu.
Just det.
Utan publik.
Precis, det låter ju mindre
glamoröst.
Svårt att sälja in den till de stora tv-stationerna. Ja. Intervallträning på tv.
Det var bara det häftigaste som hände i svensk friidrott förra året.
Det häftigaste som hände i svensk friidrott förra året var väl ändå liksom VM, tycker jag. Där vi knep två medaljer. Det går inte att komma ifrån att det här är en sport som handlar väldigt mycket om medaljer. Och vi pratade om rekord innan. För mig så är det de stora liksom, mästerskapen med de stora medaljerna som är det häftigaste. Och vi hade två svenska, liksom, ett guld och ett silver på den nivån också som de presterar där. Det går inte att komma ifrån. Sen tyckte jag en så här detalj som också var häftig, eller detalj, men finkampen kom tillbaka för mig och blev liksom kul, så som det var en gång i tiden. Och härlig stämning, bra resultat.
Bra väder för en gångs skull.
Ja, men bra väder. Så att det vill inte jag liksom förringa om man ska prata om höjdpunkter förra året.
Nej.
Själv då?
Men jag tänker på Kalle Berglund. Mm. Jag tycker det är så otroligt häftigt att vi har en svensk som är med och fightas på en gren som 1500 meter. Inget ont om Stål eller Duplantis, men att det finns en som bryter lite med traditionen, eller kanske återkopplar till en äldre tradition snarare, som är med och fightas och springer VM-final. Han blev väl nia, tror jag, i Doha, och som springer på tider 3:33:70 han hade, som är riktigt, riktigt konkurrenskraftig och som springer offensivt, som har krafter kvar, som har löphuvud och som framförallt, enligt mig, då har fortfarande en rejäl utvecklingspotential. Det gör att jag ser fram emot det här året med stor, stor tillförsikt. Han borde ju vara OS-klar, Berglund. Han är inte formellt uttagen. Det är väl bara Stål och Duplantis som är, tror jag. Men han har ju varit under OS-kvaltiden. Så jag räknar med att han och kanske Kim Ambo och någon till blir uttagen ganska snart på de meriterna de har från i fjol. Men Kalle, det värmde mig extra mycket att se honom springa. Jag tyckte det var häftigt.
Ja, jag tycker att på det sättet han sprang semifinalen, jag tror att semifinalen är kanske det som väldigt många minns, för att det han gjorde på ett sånt vansinnigt bra sätt, den där finalen. Men jag skulle säga att finalen är jag mycket mer imponerad av, för på det sättet det loppet utvecklade sig, där man sticker iväg på ett tempo som är helt galet. Och du blir avhängd, liksom 99% av alla löpare nästan i det läget skulle halka efter och liksom, okej, jag är inte med i detta, och självklart hade han höga förhoppningar om en liksom kanske topprestation eller topplacering där. Men att hänga i, fortsätta, nöta och kliva in liksom och springa in på ett svenskt rekord på det sättet, det tycker jag nästan talar mer för att där fanns en nivå till, alltså kanske till och med kunna kapa 2 sekunder på den tiden.
Med vetskapen om att han hade både semi och försök i kroppen och kanske ännu inte är liksom fullt tålighetstränad för att fixa det, så gör han det ändå. Liksom.
Ja, det var, jag håller med. Kalle Berglund var ett utropstecken, och nu hoppas man ju bara då att han inte blir för aggressiv i sin träning, för det är ett OS-år. Han vet att han är på gång. Vi har sett det för några gånger att några har liksom gått över gränsen och dels kanske blivit övertränade eller dratt på sin skada. Så att jag bara hoppas att det är lite kyla i magen för att ta nästa steg. För då kan han ju placera sig ännu högre på ett OS.
Jag såg på Instagram, så la han ut på julafton. Han skrev inte att det var julafton. Han skrev tisdagar är dubbla tröskelpass. Så är det alltid. Så han körde på som vanligt. Det gillar jag.
Ja, men svensk löpning är ju otroligt starkt. Jag vill också lyfta fram en sån som David Nilsson som slått svenska rekordet nu i maraton. Äntligen tycker jag är en otroligt stark prestation. Och jag hoppas verkligen att han blir uttagen till OS. För han förtjänar det han har gjort mängder med bra lopp. Jag menar, halvmara, 20 kilometer. Han är ju där uppe hela tiden och gör bra ifrån sig. Så att, sen har vi Lotta Fogberg med flera. Så att löpningen är ju också någonting verkligen att hålla ögonen på inför 2020.
Ja, sätta det där. Ja, men precis. Det som är kul med David Nilsson är att han är ju sponsrad av ett ölmärke. Jag läste en stor artikel i Aftonbladet igår, tror jag det var, eller om det var idag, rent av i morse. Att han pratade lite om det här. Det var Erik Karlsson, gamla 100-meters löparen, som hade gått, han gick väl friidrottsgymnasiet med David, tror jag, i Växjö, som hade intervjuat honom. Så han kände honom väl ganska bra, men de pratade, han hade lite bira i kylen, han hade druckit 4 starköl dagen innan han hade slagit sitt svenska rekord och sådär, och pratade glatt om detta, för att han är väldigt intresserad av öl. Det är väl det som är grejen också. Jag tror att han är sponsrad av det, är väl lite såhär plojgrej, men ja. Kul att någon snackar fritt, jag gillar det ändå, att det finns profiler.
Ja, han är lite annorlunda, och jag såg att de firade svenska rekordet i morgon, men fin Barolo från, jag tror det var 1956. Jag undrar om hur god han var. Jag såg de filtrade vinet för att,
oj då,
för att det var så gammalt, men det så att, ja, han är helt klart en profil, och jättekul att han är på den här nivån.
Ja, såna gillar vi. Profiler är också Ståhl och Duplantis, båda nominerade till årets manliga idrottare på Idrottsgalan, som ju är måndag den 27. Men där bör inte, enligt min spekulation i alla fall, Duplantis kunna ro på Ståhl. Sen är frågan om Ståhl vinner. Det är ju 2 andra som är nominerade där också.
Ja, det är klart.
Ståhl att borde rimligen ligga väldigt bra till, tycker jag.
Ja, både om du ser säsongen i helhet, men framförallt att han tog hem det där guldet. Vilket ju, om man ska vara helt ärlig, han gjorde ingen magisk VM-final.
Nej.
Och,
men han gjorde den bästa VM-finalen.
Han gjorde den bästa, han vann. Och jag menar, det är det som räknas. Sen visar han ju lite nerver när han kommer in i den typen av sammanhang. Och han ska vara rätt så tacksam ändå att de andra inte var på sin absoluta topp den dagen. Och det är ju så att, jag menar, har man en bra lägstanivå som han har, då vinner man till slut. Mm. Så att, han är ju helt klart bäst. Och den säsongen förtjänar, tycker jag, att han ska få den här utmärkelsen.
Mm. Och inte orimligt att han faktiskt, nu vill jag bort ifrån rekordhetsen och rekorden och sådär, men det känns ju väldigt häftigt att säga det bara, att världsrekordet i diskus finns faktiskt inom räckhåll för Daniel Ståhl.
Mm.
Nu har ju han valt att inte åka till kastplaner där det blåser storm i motvind och liksom hitta de här, alltså Ricky Bruch-vindarna som han jagade rekord med hela tiden, utan han kastar ju de tävlingar som är etablerade. Men jag tror att den dagen förhållandena är lika gynnsamma som han känner sig i kroppen och han får ut det han har, då vet det tusan om han inte har 74 meter i kroppen alltså.
Ja, det ryktas ju att han har varit upp mot de längderna på träning. Ja, men det, går man in i den här säsongen då, så är det självklart, tror jag, för Ståhl att OS ligger över det. Men många höjer sig ett OS-år. Mm. Så att, han måste, tror jag, höja sin kanske lägsta nivå ytterligare litet snäpp.
Och glömma förra OS kanske också, där han inte gick i final.
Nej, det är sant.
Fast att han var ganska uppskriven och hade kastat långt då. Jag kommer inte ihåg vad han var i världsstatistiken, men han var ju absolut en som borde haft potential att gå till final.
Absolut, och han är ju såklart solklar favorit att gå in i den här säsongen med tanke på hur det har sett ut bakåt i tiden. Och allt man hör så går ju träning bra och liksom åt rätt håll. Så att det blir ett ruskigt kul friidrottsår 2020.
Nu är det här ett premiärprogram, en smygpremiär, en tjuvstart. Mm. Vi kommer ha det första officiella poddavsnittet så småningom. Då tänkte jag införa en programpunkt som heter Varvet runt. Har jag pratat med dig om den?
Nej, nu funderar jag på
jag tänkte vad du så här, menar. Om man nu ska få chansen att säga vad man vill och prata till punkt, så tänkte jag, vad är friidrott? Ja, men det är liksom så här 400 meter, ett varv. Vi går varvet runt, både du och jag får, ja, men till exempel då världsrekordet i friidrott på 400 meter, Wayd van Niekerks 43.03. Vi får 43 sekunder på oss var och ta upp ett angeläget ämne som vi ska debattera eller prata om eller på något sätt lufta. Nu ska jag inte låta dig göra det idag, men till nästa gång, Hegge.
Mm.
43 sekunder, ett vedträ och bara slänga in i brasan. Oj, oj, oj. Vad det än må vara.
Smeta in det i bensin och bara den ser jag fram emot.
Ja, och jag tänker på sikt också att då kanske vi kan ju erbjuda andra och slänga in 43 sekunder aktuell debatt eller vedträ, om ni så vill, som vi kan prata om i den här podden.
Alltså, största utmaningen är ju att få dig och mig att prata bara 43 sekunder om något.
Det tror jag också. Det kan ju bli 45 också.
Ja.
Vi kan stretcha det till en Thomas Nikitin-tid också, om du vill ha några extra sekunder.
Ja, men det är rätt kort det också.
Ja, du får ju 3-4 sekunder, 3 sekunder till då kanske.
Han verkar hoppa rätt mycket så här fallskärm från byggnaden så här, Nikitin kan jag se. Eller såg i alla fall på i olika medier för. Så att han gjorde ju också en karriärväxling kan man säga.
Ja, ja det skulle jag vilja se kan jag säga. Ja, vi skulle bara prata en halvtimme.
Men vi hade ju den där...
Vad hade vi kvar? Jo, vi ska ha listan ska vi ha också.
Lite rappt så.
Listan
kanske.
Så här, det tänkte vi ta upp i varje... Vi måste hitta en jingle för den också. Seinfeld-relaterad jingle. Nej, men det är upp till mig att lösa det.
Ja.
Men okej då, om jag säger så här. Du ville lista, vad då?
Jag tänkte att du skulle få lista, för att du är liksom...
Ska jag lista?
Ja, men du har gjort dem... Du har intervjuat de största, inte bara i friidrott, i mängder med sporter och varit med om massa tv-ögonblick. Vilka är dina mest minnesvärda tv-ögonblick där du såklart varit med?
Friidrottsintervjuer?
Ja, friidrottsintervjuer.
Vad ska du ha? Topp 20 eller vad vill du ha?
Nej, det hinner vi inte.
Topp 3 får du.
Topp 3, bam, bam, bam.
Okej, jag minns att jag i samband med en finkamp gjorde en intervju med stavhopparen Oskar Jansson. Som blev väldigt märklig. Oskar är ju inte jättelätt intervjuad i vanliga fall, vet jag, för jag intervjuade honom några gånger. Men just i det här fallet så pågick någon tävling bakom ryggen på honom som han väldigt gärna ville se. Så det som händer under intervjun är att han långsamt, långsamt roterar ifrån mig. Och det blir svårt att hänga med micken. Jag får ju liksom kränga mig runt hans kropp så där så att han ska ha den nära munnen. Och i slutet av intervjun så står han ju 180 grader med ryggen mot mig. Men intervjun pågår ändå på något sätt.
Jag har sett den här intervjun. Den du har sett den? Ja.
Ja. Nej, men jag gillar ju Oscar på många sätt. Men han har ju en tendens kanske att vara lite disträ. Är det ett bra ord?
Ja,
eller lite i sin egen värld. Liksom,
ja, men precis. Bara en liten snabb anekdot. Han är ju en av huvudrollsinnehavarna i den enda... typ av skräckfilm som har spelats in av friidrottslandslaget som heter Döden på Löven där, som innehåller mig själv, Oskar Jansson, Camilla Johansson, Kajsa Bergqvist och Robert Kronberg utspelar sig i ett läskig hotellmiljö i Österrike.
Okej, på någon föreläger eller? På
ja, den är inte en kristall.
Och vilken var Oskar Janssons roll i den här?
Han är, ond, är misstänkt.
Han är misstänkt.
Och dör sen, brutalt.
Jaha, aj då. Vem är det som dödar honom?
Jag kan inte avslöja hela. Nej,
går det här att se någonstans?
Det finns nog en kopia på en annan DVD-film hemma vid hos mig. Det är nog den enda.
Kan det vara så att den kommer hamna på sociala medier relaterat till friidrottspodden?
Jag tror att det kommer krävas en hel del ekonomisk ersättning om den ska gå publikt. Förlåt, okay. Jag ska inte avbryta. Fortsätt.
Nej, ingen fara. Jag gillar Oscar. Är inte han medlem i Mensa också?
Jo, eller och hoppar stavhopp.
Fortfarande.
Väldigt, väldigt
40,
bra.
Vad är han? Han är 76 eller? 75?
75.
75. Hoppar fortfarande 5 meter va?
Ja, det är helt otroligt.
Det är fan imponerande. Ja, är det inte veteran-VM i Göteborg snart?
Mm.
Är inte det någonting han kommer att krossa bara, vinna med en meter? Han kommer att vara så här Potter Christiansson bra jämfört med Jonas Karlsson.
Jo, men han kan nog nästan hoppa utan stav och vinna.
Är det så?
Nej, men det är ju extremt bra.
Stefan Holm hoppade ju högre i en mångkamp i höjden i stav en gång.
Det stämmer.
Ja, om enligt uppgift. jag gjorde en intervju i Sydney, OS 2000. Poppar upp i minnet nu med Ivan Pedroso som väl vann längdhoppet där. Var inte det en häftig duell med han Tarimo? Australiensan.
Jay Tarima.
Jay Tarimo heter han, precis. Långhårig australiensan. Pedroso vann i alla fall och var ju strålande glad och stannade hos mig i mixade zonen. Och jag säger, habla inglés? Och han tittar på mig som ett stort frågetecken och säger, no? Och det här ligger live då. Och jag ska ju genomföra en intervju så jag tänker, jag kan inte spanska. Men jag hastar ur mig ordet contento utan att vara helt säker på vad det betyder. I min värld betyder det ungefär, jag är nöjd. Men han förstår vad jag menar. Eller åtminstone är han väldigt så pass snäll så att han förstår att jag vill att han ska säga någonting. För jag ser nog vädjande ut. Och han börjar prata. Och han pratar i 2,5 minut, tror jag. Och jag får höra under tiden i örat att varken Jakob eller Sten Rosenberg på läktaren kan ju spanska. Så de säger, du får översätta det här live i kameran. Och Pedroso slutar ju inte prata. Jag försöker lyssna, liksom, kanske något ord kan jag snappa upp så här. Pelo pilota eller vad som helst. Liksom. Vad
betyder hårboll.
Det? Hårboll. Men det säger han inte. Och till slut så är han klar. Och jag vrider mig om mot kameran och säger gracias, muy bien. Och så säger jag, som ni hörde, en mycket nöjd kuban.
fortfarande mycket oklart vad han sa. Han kan ju ha dratt en, det kan ju ha varit sprängstoff som gick ut som inte vi riktigt snappade upp. Nej, jag var helt lost.
Ingen aning, men...
Och sen tredje då, fan ska det vara? Ska jag, nu svor jag igen, förlåt. Har jag intervjuat dig någon gång? Det måste jag ha gjort.
Ja, det har du gjort.
I Sydney måste jag ha gjort det.
Både i Sydney och jag tror att du intervjuade mig kanske München.
EM 02?
Ja, precis.
Ja, just det. Då hoppar du inget bra.
Nej, det gjorde jag ju sällan i stora mästerskap.
Kan att, det ha varit en intervju som platsade på... Sa inte du något om din morsa?
Jo,
då?
Jag sa att... Då kunde min morsa hoppat längre upp. Hon hoppar längre än vad jag gör idag. Nej, då var man ju så här sjukt besviken. Och det är väl kanske varit så ibland. Man har kommit, vandrat ut och någon står någon journalist och man är trött på att dra det där. Ja, men det var i alla fall femte bästa resultatet eller det var årsbästa eller bästa jag hoppat emot. För ibland så är man ju bara besviken och säger som man känner.
Ja.
Så att det har du nog gjort.
Ja.
Den är nog inte minnesvärd på
den
det
är inte
sättet.
Minnesvärd på det sättet. Nej, men jag får klura vidare i så fall då. Men där har du några i alla fall som inte var... Jag får mig gjorde en med Mattias Sunneborn. Jag får mig i samband med SM i Gävle någon gång. Kan det stämma att jag försökte förmå honom att sluta? Alltså, att så här,
det gick ju inte så bra, för han
hoppar fortfarande. Han varje morgon vaknar och tänker jag ska fan motbevisa den där jäveln, jag ska fortsätta hoppa i 10 år till. Nej, men jag för mig att ryktet var att han skulle sluta. Och det var någonting jag hade snappat upp. Och intervjun går bara ut på att jag försöker få honom att sluta, men han vill ju inte sluta.
Nej.
Men det var inte live, tror jag, utan det var nog, säkert, det gick nog aldrig ut. Men jag för mig att jag ställde frågan på 34 olika sätt och att han blev rätt trött på mig.
Du skulle ställt det till mig, för att jag ville sluta och gjorde det då. Så då hade du fått ett mycket snabbare och enklare svar.
Jag kan ha något som fel rykte. Det kanske gällde dig och inte Sunneborn egentligen. Damn it!
Här får du reda på.
Men jag tror det där var inte live, som sagt. Så den ligger väl på någon band och någonstans. Ja, jag kan inte vara bättre än så, tyvärr. Det är klart att jag har gjort bort mig massor med gånger, men jag får fundera.
Det kommer fler
fransar att göra bort. Jag har gjort många dåliga intervjuer på tyska. Jag pratar ju skoltyska liksom, så här. Och det blir ju som det blir ibland. Men
guten tack.
Man kämpar ju på liksom.
Ja, du gör det bra.
Ja, bra. Tack du. Lista något du då? Vad vill du lista? Ska jag ge dig något?
Ja, ge mig en lista.
Okej, men då, vi kör en sån här enkel av. Dina tre häftigaste friidrottsögonblick.
Ja, men vi delar ju ett ögonblick faktiskt. Och det är ju längdhoppsfinalen i Sydney. Nu önskar jag att jag sa att, som faktiskt jag var föreläst för ett tag sedan, skulle jag upp på scen och såg jag inbjudan som låg där. Så kom och lyssna på OS-guldmedaljören i längdhopp, Peter Häggström. Och man sa, ursäkta, men jag gick inte till final.
men det låter ju bra.
Ja, trots att jag inte var i den där finalen så var det rätt häftigt. För just Ivan Pedrosa, som du nämnde, hade jag ju tränat med.
Ja, på
det året en hel del.
Just det.
Och den längdhoppsfinalen innehöll ju allt. Liksom, om man älskar längdhopp, så även om det inte var ett världsrekord, så den där kampen mellan Pedrosa och Jay Torima, där det faktiskt var så att Jay Torima ledde ju efter 3 omgångar, så han hoppade sist i de resterande 3 omgångarna. Men Pedrosa gick upp till ledning och fullsatt var ju liksom största friidrottspubliken någonsin också i Sydney.
Ja, det var häftigt. Det var ju fullsatt på kvaltävlingarna på
morgonen. Ja, det var över 100 000. Jag tror det var det till och med på kvalet när jag hoppade. Men publiken var helt galen inför Torimas sista hopp då, där han låg bara några centimeter efter. Och man pratade om Cathy Freemans... final 400, den var ju stor, men jag vet inte 17 om inte liksom det här inför sista hoppet, att det var 8 på Richterskalan inne på i stadion, då han blev helt, fick snurre sprätt ögon och blev helt övertaggad och inte lyckades stå i sista hoppet. Det var vansinnigt häftigt om man gillar den sporten. Nummer 2,
är det bara skjuta in det, är det en sån här grej som man minns så här, Michael Johnson mot Frankie Fredericks eller Ben Johnson mot Carl Lewis och så. När det finns en sån här tydlig duell som det var den gången mellan de två, minns du vem som kom trea?
Väldigt bra fråga, Jonas. Om jag ska kolla rent statistiskt genom alla tider så borde det vara en amerikan då. Låt mig få återkomma.
Ja.
Det är som du säger, man glömmer ju bort det då.
Ja, jag vet. Ja.
Men det är ju det som är grejen med friidrott, tycker jag. Alltså det är häftigt med rekorden, men duellerna är ju för mig mycket, mycket mer minnesvärda. Men ändå då, nummer 2 på listan är ändå
Magnus Lose och Jimmy Nordin. Nej.
Nej, det var inte duell du skulle komma ihåg som nummer två. Nej, det var,
nej, det var ju det är inte det nu då. Nej, men det är ju egentligen det stora genombrottet med Usain Bolt.
I Peking.
När vi jobbade i Peking. Man stod ner vid mixzone och han dundrade in världsrekord då på 9.69 var det ju då. Mm. Om jag inte minns fel på, vilket ju var, han överträffade sen, men där och då var det helt galet. Mm. Och apropå det här att kunna se liksom estetiken, allting var ju med Bolt var ju någonting alldeles extra. Mm. Så att då var det ju gåshud över hela kroppen, inklusive underfotsulorna på mig.
Jag räffade ju det loppet, den finalen.
Det gjorde du, ja. Men det är klart att du gjorde.
Ja, ja, för, det är inte så klart. Det var Jakob och jag som kommenterade, men jag hade ju fått herrarnas 100. Och det är ju... jag brukar framhålla det som det häftigaste jag har upplevt. Jag stod, alltså Katie Freeman som du nämnde är också en sån här grej, för att jag stod i mixade zonen och vår position där var ju kanske, utan att överdriva, max 3 meter ifrån mållinjen i Sydney. Vi stod så sjukt nära och när hon kommer i mål och bara sätter sig ner efter loppet och sitter ganska länge med ett uttryckslöst ansikte. Ja. Och den stämningen är ju så, jag får ju gåshud nu bara jag pratar om det. Men att kommentera så var det nog Bolt i Peking faktiskt, att få liksom vara med. Jag ska inte säga att det var ett bra referat, men just det förtroendet att få vara med och sätta orden på de mest magiska händelserna när de sker i direktsändning, det är ju häftigt alltså. Det är sånt man kan berätta för barn, för Gusten så småningom.
Ja, men det, och Saga. Vi gör det sen.
Jag gör det ikväll.
Han fattar det direkt. Det är ju från friidrottsfamilj.
Han skriker bara.
Ja. Han har inte förstått det nu. Hur många veckor är han?
6 veckor idag.
Ja, man måste ju börja fatta nu. Liksom,
ja, men vi har börjat med lite lätta löpskolningar och sådär. Men vi har lite, han får inte till det, tycker jag. Än.
Nej, men nummer 3 på min lista är ett inomhus-SM i Göteborg 2007.
Höjdhopp, Törnblad och Holm, eller?
Ja.
Ja.
Den duellen mellan Stefan Holm och Linus Törnblad, när de pressar varandra upp på...
Jag tog de 38 eller vad tog de?
Ja, alltså det var en helt galen tävling. Det var ju så att Linus, som jag minns det rätt, och han hoppade ju först. Mm. Och han hoppade ju vansinnigt bra. Men han gjorde ett litet misstag, tror jag, på 2.30 eller någonting sånt där. Där han hade en rivning. Men sen var ju han felfri. Upp till 2.38 i första försöket. Men... Stefan då, som vi vet, har en...
På ren tjurskallighet.
Tjurskallighet, Värmlands tjurskallighet. Tar ju också allting i första försöket på det här inomhus-SM. Så vi står där och de har alltså tagit 2.38 i första försöket, båda två. Linus Törnblad ligger tvåa, hon måste upp på 2.40 som ingen tar dem. Så att Linus blir tvåa på 2.38 på ett inomhus-SM och Stefan vinner. Den tävlingen var ju helt galen. Mm.
Tål att kollas upp. Precis som den där tredje platsen i OS-finalen i längd. Ska vi avsluta med den då?
Ja, vi får googla upp det där.
Nej, men jag vet vem det var.
Vem var det?
Roman Shurenko, Ukraina.
Jaha, var han tre?
Ja, det dök ofta upp någon ukrainare från ingenstans ibland.
Ja, de var ju två, Shurenko och en annan kille som jag tävlar mycket mot, som också var medaljör på något mästerskap som jag tyckte var så kul, för att han var till och med kortare än vad jag var som längdhoppare.
Skurlatov,
tack. Han? Ja, han, de två var ju duktiga då. Ja. Så att, nej, men det blir ju sådana väldigt minnesvärda duell, att det är samma, vem var trea i den där höjdhoppsfinalen i Göteborg, tror du?
Någon som vet du detta eller?
Nej, men vi måste Karlsson.
Ola Karlsson är ingen dum gissning.
Gissa på det.
Ja, gissa på Ola Karlsson. Med risk för att ha fel.
Ja, Stefan Holm, vi ser fram emot ett mail från dig väldigt väldigt snart.
Var det någon av de där ukrainarna som hade the magic box?
The Magic Bag, menar du?
The Magic Bag.
Ja, det är när vi ska komma in på dopinghistoria. Det var
vi kan spara den.
Vi kan spara den.
Det var ingen av dem, eller
hur? Ryssen som hade en delarum med på en tävling som hade en Magic Bag med sig. Och det är en cliffhanger. Ja, han var storrökare också.
Vi spar den. Kul att surra, Hegge.
Ja, det här var kul. Ja. Nu är vi igång.
Ja, men nu är vi igång. Och det blev ostrukturerat och så här. Men vi behöver er hjälp. Hör av er. Fridåspodden.com på internet. Och så finns vi även på sociala medier. Sök på Fridåspodden så hittar ni oss på Twitter, Instagram och Facebook. Vi har inga följare än på Twitter och Facebook, men vi behöver dem.
Ja.
Så följ oss där och surra på och ha det så jäkla bra, så hörs vi snart igen. Hej då!
Hej då!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.